Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Och vi rör oss nu på 40-talet av presidenter och avsnitt. Vi har nått fram till president nummer 43, George W. Bush. George Bush den yngre som är född 1946. Och det är liksom vår egen tid vi har kommit in i. Som vanligt så välkomnar jag dubbeldoktor Klaus Stolpe.
Ja, hej, tusen tack. Kul att vara med igen en gång.
George Bush den yngre, det är ju en intressant sak, och det första man tänker på är ju Klaus, för dig till exempel, minns du var du befann dig inte september 2001?
Ja, det där var ju en inte helt oväntad fråga, och jag behövde inte ens tänka efter, och det gäller väl kanske de flesta av oss, eller de som var tillräckligt gamla i alla fall. Och det handlar om att jag hade alltså stått och jag kan inte säga att jag stått och hållit en föreläsning, för jag traskar ständigt omkring där jag håller föreläsning. Men jag hade traskat omkring och hållit en föreläsning. Det gällde alltså amerikansk amerikansk politik. Så att jag tog upp Al Gores chanser att göra comeback och kunna ta hem presidentvalet år 2004. Och beskrev det både liksom från ett historiskt perspektiv, hur ofta händer det att någon kommer igen då man har förlorat ett presidentval, och sen som en kommentar till det där dagspolitiska läget. Och så avrundar jag med att i politikens värld vet man ju förstås aldrig vad som händer. Och sen senare samma dag så möter jag en student, jag kommer till och med ihåg vem det var, eftersom han är numera kollega och vän, får jag väl säga, som han berättade att två flygplan har brakat in i World Trade Center i New York. Och jag bara konstaterar så där förbifarten att jaha, men jag måste väl titta på nyheterna när jag kommer hem. Men sen där en halv minut efteråt så började jag, vad sa han egentligen? Att jag, liksom i stunden eller i ögonblicket så blev jag inte så där chockad som man skulle bli, därför att det var bara som så där att något sånt händer naturligtvis, men att det tog som en stund innan det sjönk in. Och faktiskt den här kollegan, eller den dåvarande studenten, så Claes Backholm heter han, utbildar journalister vid Akademi i Vasa, och han blev ju alltså liksom via det påverkar ju hans liv betydligt mer än mitt, för han är ju alltså expert på sån här krisjournalistik och journalister liksom reagerar då de möts av katastrofer och allt sånt. Han liksom skriver en doktorsavhandling i utvecklingspsykologi på ämnet och så vidare och så vidare, så att det liksom så blev det, så gick det för hans del med det där.
Mm. Och Bush själv satt ju på ett dagis eller en förskola när de kommer in och viskar till honom det där. Och han verkar liksom inte reagera först, och sen så då går han väl ut efter ett tag. Men han gav ju intryck då och före det att vara en ganska mesig och osmart president på något sätt. Man, det var ju avisioner, och vi kom ju också in på hela det här valet och hela det där stöket som det kändes som han hade stulit valet helt enkelt, för att använda en annan presidents uttryck. Men sen kan man väl säga att han tog tag i det och blev ganska hård för, och kanske blev uppskattad som duktig.
Ja, nog i just det läge som rådde, för att han hade ju då milt sagt inget starkt mandat för det där, för sitt presidentskap, för att han hade ju haft färre röster totalt sett än Al Gore, och det blev Florida som avgjorde det hela. Då får vi säkert återkomma till under det här samtalet, men att det var ju mycket frågetecken kring det där valresultatet, och i Florida som avgjorde det. det hela, så att han höll ju en låg profil och väntades hålla en låg profil som president, i likhet med sin far kanske man skulle kunna säga, men att det här kom ju på något vis att definiera hela hans presidentskap, för att då blev det ju väldigt snabbt så att antingen i för oss eller emot oss, och nu ska det vara krafttag. Mm. Och det var ju på det viset att då det är såna kristider, så är det ju lätt hänt, eller det är kanske ganska naturligt att man liksom slutar upp bakom presidenten. Mm. Eller okay. Sådär, rallying around the flag, ett sådana ganska vanligt uttryck. Och jag minns ju från sådana tv-intervjuer att de gick och frågade av folk att vad ska vi göra åt det här då, så att they should bomb them to hell, och så, mm. och så frågade reportern vem, och så sinna personen helt fråga, för att det var ju liksom innan man ens visste vem det var som låg bakom. Ja. Och men att sen då man väl fattade vilka krafter det var, så då skulle det som rensas upp, och det här 9 amerikaner av 10 så svarade ja på frågan om man tyckte att presidenten sköta sitt uppdrag väl, och det är ju sådana siffror som senare presidenter liksom bara kan drömma om. Mm. Eller för den tidigare presidenter också, för att inte det, även om det förr var, folk kunde tycka att en president var okej även om den hörde till det andra partien som man själv sympatiserar med, så idag är det ju inte så, utan det är på sin höjd de som sympatiserar med presidentens parti som tycker om honom. Att då var det alltså 9 av 10 som tyckte att Bush var bra. Men sedan så då hans presidentperiod sen började närma sig sitt slut, så var det ju nästan ingen som, eller det var ju typ en fjärdedel som tyckte att han var bra sen i det där skedet då han lämnade presidentposten, så att det betraktas ju nog som ett ganska misslyckat presidentskap så där totalt sett, även om han hade en absolut toppnotering i form av det där approval rating som kretsar kring 90%. Det tyckte ju förresten folk om hans pappa också i det skedet då den här irakierna hade jagats ut mot Kuwait. Men att det var ju också övergående helt enkelt.
Ja, just det. Men de här approval ratings, hur är det med dem? Att det var på 1900-talet som man hade börjat med det, kanske mitt, var det kring andra världskriget eller något sånt där?
Ja, ungefär då, mot slutet av 1930-talet, men det var ju inte så regelbundna då, så att, att alltså de började ju redan under Franklin D. Roosevelts tid och fortsatte under Trumans tid, men då man läser sammanställningar då folk, någon forskare eller någon journalist eller vem som helst gör någon jämförelse över tid, som man brukar ofta inte ens ta med de där siffrorna från Roosevelt och Truman, för de gjordes inte alltså direkt lika systematiskt och så vidare. Mm. Så är det främst från Eisenhower och framåt som man brukar ta med de där siffrorna. Men om vi nu ska peka på detaljer, så att i något skede mot slutet av Trumans presidentperiod så ska det ha funnits undersökningar var han då skulle ha varit på 22% ungefär. Men det är då det var där under Koreakriget och sånt, folk började ha nog av honom. Men att skulle det ha gjorts lika ofta och lika systematiskt som idag, så vet vi ju inte om det skulle ha sitt likadana ut. Det är liksom svårt att säga. Men att om vi nu tänker då från den här tiden från Eisenhower och framåt, alltså från 50-talet och framåt, så då är det alltså George Bush den yngre som har både de högsta approval ratings och även de lägsta, så att det är ju en otrolig berg- och dalbana där med populariteten. Men att det har ju att göra med att eller det visar ju på vilket sätt hela det här 9/11 formar hans presidentskap. Först ställer man upp för honom, och sedan blir mot slutet av perioden så är ekonomin sämre, och de har ljugit om liksom tillverkning av kemiska massförstörelsevapen i Irak för att få ett svepskäl att gå in dit och störta Saddam Hussein, och de flesta applåderar väl att han blev störtad, men att man hittar ju inte de där påstådda vapenfabrikerna, så att det var ju inte så det var ju inte så bra.
Nej,
som att, no, det är ju inte ovanligt att man börjar ett krig på falska premisser, men att då gäller det att se till, som rent cyniskt sagt, att blir man ärtappad med handen i kakburken så får man ju finna sig i att det kommer en motreaktion.
Innan man gjorde de där provolutions, då är det någon så här blandad uppfattning om hur presidenten skötte sig? Fanns inte någon mätning eller... Det var lite mer...
Ja, inte lika systematiskt. Man ser ju, då får man ju tolka mera på sånt här som att blir en president nominerad för omval eller blir den här personen omval, då är det de med bullar och brak eller liksom nett och jämnt, så att det är sånt man får, ja. får väga in. Men att sådana här approval ratings så det är nog från Eisenhower och framåt som man kan beakta dem i någon större utsträckning.
Ja, just det, okej. Men så han tar tag i saker och ting, och då kommer det en kritiserad lag då, Patriot Act. Hur var det med den?
Ja, alltså, det är ju då det händer dramatiska saker, så då är det väl inte så konstigt om folk efterslutar krafttag, typ Sverige och Finland. Där reagerar man på då Ryssland går in i Ukraina, oj nu måste vi gå med i NATO eller någonting måste ske och så vidare. Men då är alltid frågan att var drar man den där gränsen, och det som folk börjar reagera på, så var en lagstiftning som kallas för Patriot Act som kom då i kölvattnet av de här terrorattackerna, och det där så gav myndigheter, liksom större brottsbekämpande myndigheter, större övervakningsmöjligheter att liksom genomsöka folks hem och så vidare, godkända frihetsberövande av invandrare på liksom mer obestämd tid utan rättegång och sånt, så att sådana här mer demokratiska aspekter av samhället så hamnar lite i kläm, och det var ju också en hel del sådana här domstolar som sen helt enkelt kom fram till att en del av de där grejerna i Patriot Act så var liksom direkt grundlagstridiga, att folk började tycka att det gick ju kanske lite för långt här nu i hastigheten. Men att det som ju är mest ihågkommet sen efteråt, åtminstone för oss som inte har bott i USA och så att säga genomlevt konsekvenserna av Patriot Act, så är det ju då det som jag var inne på, att man går in i Irak med anklagelser om att landet håller på att tillverka kemiska vapen. Mm. Och det skulle väl ha varit okej i sig om man skulle hitta några avgörande bevis för det där, men att det gjorde man ju inte, och då börjar ju folk konstatera att nu har den där mannen i Vita huset gått för långt.
Även Blair var det väl i England, fick ju, ja det var, han var ju inte heller ensam Bush, men han tog ganska hårt smäll av det där, menar
jag. Ja, visst, men att det är ju ändå USA som är den där dominerande kraften, och det var säkert fler än en kock i soppan.
Men hur var det med den här orkanen som kom där 2005? Hur påverkade den hans presidentskap?
Ja, Katrina, det är ju en annan grej som påverkar hans popularitet, och det var ju då sommaren, eller slutet av sommaren 2005, och då kan man ju tänka sig att hur skulle det ha varit om den skulle ha kommit året innan, just före valet 2004.
Mm.
Och bara som parentes nämnt så kan man ju säga att jag tror inte att folk kommer ihåg hur jämnt det där valet 2004 var, just på grund av att det där valet innan hade varit så dramatiskt, men att, och jag tror inte att folk nödvändigtvis minns att det var John Kerry som var uppställd för demokraterna, men att han var ju faktiskt nära att vinna.
Mm.
Sen då han har då svurit presidenteden för andra gången, alltså i början av januari, så då kommer den här, och sen sommaren 2005 så är det en orkan där i sydöstra USA. Det är inte ovanligt med orkaner i sydöstra USA, eller längs den där ostkusten, det är ofta Florida som drabbas, men att nu var det väl det där området kring New Orleans som, vad nu jag kommer ihåg i alla fall från tv-bilderna, var det här, ska vi säga, mest uppmärksammade. Det var ju en väldigt stor materiell ödeläggelse, och det var väl närmare 2000 personer som dog. Det där är ju en sån där händelse som väl är ganska bortglömd idag, men han kritiserades hårt för att den här ledningen, eller bara han utan regeringens liksom respons på det hela var alltså att de var för slappa helt enkelt, och det var ju ändå en av de här större naturkatastroferna i USA:s historia. Vi ser ju årligen flera gånger att oj, nu är det någon snöstorm i USA och 5 personer har dött eller 13 eller något sånt, men här är det ju alltså 2000. Och någonting som sagt som jag reagerar på då, och kanske efter att det var liksom så att det var ett mått på att folk började vara ganska leda honom, för att det var en sån här bild som ofta syntes i nyheterna då han kommer flygande, och man ser honom via ett flygplansfönster och han tittar ut över den där förstörelsen, och det då liksom var något bevis över att han inte brydde sig eller att han var så fjärmad. Men frågan är ju om det där var rätt. Han får ju i alla fall dit och kolla att det inte nu. Att det är ju något som säger att presidenten själv måste vara där och stå med vatten till midjan eller någonting sånt. Det är ju liksom inte hans primära uppgift att göra saker och ting konkret. Men att det var ändå något sånt där som på något vis, hur ska vi säga, istället för att illustrera att han brydde sig och får dit och titta, så verkade det på något vis helt enkelt understryka att han var fjärmad från situationen och inte hade liksom kontroll över läge och så vidare. Nej. Så att det var, men att det där så folk upplevde rent allmänt att man gjorde för lite, för att det var ju alltså den är ju rätt bortglömd idag, den där orkanen, men att det var ju, om nu just 2000 personer har dött, så är det ju ganska häftigt. Mm. Det är konstigt annars hur ens minne fungerar, för att jag slås plötsligt av att Fats Domino var försvunnen. Det är en av mina, jag vet inte favoriter, men det är alltså en av de musiker som jag nu tycker om, Blueberry Hill och sånt där, så att han var försvunnen där i ett skede i samband med den där, men att han bodde ju där i trakten av New Orleans. Men eller kanske i New Orleans, jag kommer inte ihåg riktigt.
Men hittades han sen då?
Jo.
Men det här med Bush då, om vi skulle gå in på först hans bakgrund. Det märkvärdiga med honom är ju att han är son till en tidigare president som inte heller fick så bra omdöme, så det är lite så här med backspegeln att man lite undrar varför var Bush-klanen egentligen alls på den här posten, men liksom nu var det så, i den tiden kändes det ju inte så märkvärdigt, eller det kändes naturligt på något vis att de hade någon maktposition och så här, men i alla fall det här att vara son till en tidigare president, det har vi ju pratat om att det är ovanligt. Det har aldrig hänt förut. Det har hänt en gång förut.
Ja, det här John Adams och John Quincy Adams, men att det är ju otroligt långt tillbaka i tiden, för att det är ju de här bland de här första presidenterna. Var det nog så att de var, John Adams var, ja, han vet ju att var USA:s andra president, och då måste väl, om jag räknar snabbt, så var John Quincy Adams den sjätte presidenten måste han ha varit, om ett, ja, det måste han ha varit. Så att det är ju, vi snackar ju om att John Adams blev ju vald på 1700-talet, att han blev ju vald 1796, och sedan förlorade han 1800, och sonen blir vald 1824 efter väldigt många om och men och förlorar sen, men att det är ju inte, det hör ju inte till vanligheterna, det är ju, kan vi ju vara på det klara med.
Men det här, men, att han, hade han hjälp på något sätt av sin far i själva valprocessen, och hur var det sen, kom fadern in på något sätt och meddela sina erfarenheter och så här, har du någon uppfattning om det?
Ja, nog säkert, att man tar ju, jag tänkte säga att man tar den hjälp som står till bud, sån här så kallad endorsement, men det är ju inte alla gånger folk har förstånd att dra nyttan av det heller, för att till exempel som vi talade om senast, så Al Gore så drog ju inte så väldigt stor nytta av vad heter det, Bill Clinton direkt år 2000, men att det är ju ganska klart att oavsett hur mycket pappa Bush hjälpte till, så det är ju klart att man har nytta av nätverk och att det fanns en koppling mellan de där båda presidentskaperna, far och son, så är ju att Dick Cheney blir vicepresident åt Bush den yngre, och det var ju den här pappans gamla vapendragare, och inte bara det, utan man, nu är ju bedömningen den att den här Dick Cheney så var den kanske den mest inflytelserika vicepresident som USA någonsin haft, påstår en del, och jag är nu inte, alltså jag är böjd att hålla mig så till vid att jag har svårt att tänka mig, jag har svårt att pricka ut någon annan att nej, det där stämmer inte alls, för att han så hade betydligt större makt än Dick Cheney, så att nu där, så att jag skulle säga att vi redan det här med Dick Cheney, så är väl ett bra exempel, tycker jag, på att det fanns en koppling mellan, eller väldigt konkret koppling mellan det presidentskap som pappa Bush hade haft och vad sonen hade haft.
Men på vilket sätt var han inflytelserik som vicepresident? För som du säger, konkurrensen var nästan ingen, fanns ingen konkurrens, för inga vicepresidenter har varit aktiva. Så att...
Nej, i och för sig, men jag menar, det tar ju inte bort något från den som sen kan upplevas ha väldigt stort inflytande, för att även om traditionens makt är stor, så var ju då uppenbarligen Dick Cheney stark nog att det här han motverka den traditionen.
Ja, och som sagt, och du tänkte säga vad det var han gjorde.
Cheney är ju en sån där, jag skulle säga, erkänd militärhög, så att nu kan man ju utgå från att han hade rätt mycket att göra med den här Irakpolitiken till exempel. Eller ska vi säga allt det där som skedde i kölvattnet av 9/11.
Jag menar, det här 9/11, det är ju en av de största nyhetshändelserna i vår livstid, kan man nog säga, som man liksom är medveten om. För oss i Sverige är det förstås Palmemordet den andra. Men och därför så kommer ju det här mycket märkliga valet då, som var före det ett år tidigare, i skymundan lite grann. Man glömde snabbt bort det, därför att den här händelsen var så stor. Men berätta om det valet, för det var ju underligt. Och man tyckte att Bush på något sätt stal valet faktiskt. Hur hänger det här ihop? Och du har ju forskat om det här.
Vi är ju igen inne på det här med att den som vinner i en delstat får alla röster därifrån, för att förklara så enkelt som möjligt. Det är elektorsröster det handlar om, och alla delstater har inte identiskt system och så vidare, men att det är liksom grundprincipen. Och det här, då var det ju så att det var väldigt jämnt det där valet, och jag satt uppe hela natten med en kompis, och det var liksom kaffetermosar som vi, och smörgåsar och hela köret, och sen på morgonen så förstod man ingenting, för att då visade det sig att valet inte avgjort, att det hela står och faller med vem som har vunnit i Florida, därför att ingen med Floridas elektorsröster outdelade, eller vad vi ska kalla det, så var det ingen som hade en majoritet av elektorsrösterna, så det stod och föll med Florida. Och
det skulle avgöras då?
Jo,
när man räknar rösterna i Florida, så avgör det hela valet.
Exakt. Och det som det handlade om var att på den tiden, när Florida växer så det knakar, på den där tiden så bodde det 16 miljoner invånare där, det vill säga 50% mer än i Sverige, och det här tre gånger mer än i Finland. Idag är det 22 miljoner, så att den har vuxit väldigt mycket, men då var det 16 miljoner, och de hade ju nästan exakt lika många röster. Al Gore hade en 500 000 röster fler totalt, men det saknar ju betydelse. Och då man hade räknat då, så var det så att jag tror det var att Bush hade väl 557 röster fler. Nå, det betyder ju att det är ungefär som om riksdagsmajoriteten i Sverige skulle avgöras av 400 röster, eller om presidentvalet i Finland skulle stå och falla med färre än 200 röster. Men att det är inte bara det, utan det var ju dessutom så, skumt allting, för att det var ju otydliga valsedlar och det var människor som inte fick rösta för att de råkade heta samma sak som någon som hade suttit i fängelse och blivit av med rösträtten. Och då kan man ju förstås ställa sig en sån här fråga att men det kanske nu inte kan avgöra det hela i alla fall. Men det var ju bara det att, alltså rent krasst, så det var, det här är inget rasistiskt i det här, utan det är helt enkelt så att det färgade är överrepresenterade bland fängelsekunder. Det betyder att det var fler färgade som en icke-färgade som inte fick rösta i det där valet, och färgade röstar påfallande ofta på demokraterna. Så att bara en sån där grej, så drabbar ju Al Gore mera. Och dessutom så var det, surprise, surprise, så har man ju inte likadana valsedlar i hela USA. Ah, och ännu värre, det skiljer ju från valkrets till valkrets. Och då var det vissa valkretsar var man helt enkelt skulle stämpla ett hål på rätt ställe och på valsedeln. Och då var det så att Bushs namn var, där var den där bollen som man skulle stämpla, stansa hål i precis bredvid hans namn. Men att det där, den där cirkeln som man skulle stansa hål i då man skulle rösta på Gore, så var otydlig, så att den var liksom hamna mellan två namn. Så att det var, jag har en kopia av en sån där. Så att det var ju en hel del som kom ut från liksom valbåset och sa att hej, kan jag få en ny, för att jag råkat trycka på fel ställe. Och det där är nog uppenbart att det ligger någonting i det där, för att den här, att vissa av Al Gores, eller den där som då tycks ha fått en del av Al Gores röstar i misstag, så hade ett större stöd i de här valområdena där man hade just den där, ja, den där typen av valsedel. De byttes ut sedan, men att det var en röra kring det där också, att folk...
Men då var det en annan kandidat med också, eller vad menas med det?
Jo, så att det finns ju nog alltid fler än två, men så att jag kan ju säga att i Florida, så att enligt de här officiella resultaten så fick Bush 48,85% av rösterna och Gore fick 48,84%, alltså det skilde på inte den första decimalen utan på den andra, och det där blir ju, vad blir det där totalt, det blir ju någon 97,5% eller just under 98%, så att det är ju helt enkelt några procent som har gått till någon av de där, ska vi nu kalla dem då, utfyllnadskandidaterna. Och det var ju en massa jurister då som kallades in, och till slut så slog högsta domstolen fast att det stred väl mot konstitutionens anda då säkert att hålla på och räkna, om vi nu skämtar, så att de avbröt den där kontrollräkningen och helt enkelt slog fast att det ursprungliga resultatet gäller. Och då igen så har vi den här fantastiska högsta domstolen som ska föreställa att stå över all politik, och de röstar med, det var 5-4, 5 av de där ledamöterna som var utsedda av republikanska presidenter och 4 av demokrater, och de där så röstar ju enligt partilinjerna, så att det där kan man ju tänka på nästa gång någon inbillar sig att de här domstolarna står över dagspolitiken i det där landet. Men att om jag får, nu börjar komma igång riktigt här, men om jag får bjuda på en sån här personlig betraktelse kring det hela, så var det ju så att det tog ju alltså över en månad innan man kom fram till någonting. Och jag då så åkte med en kompis till Las Palmas, och varje dag så inledde jag med att gå ner till kvartersbutiken för att försöka tolka löpsedeln. Kan jag spanska, men att jag tänkte man kan ju se av bildspråket att liksom någon ser jätteglad ut, och antingen Bush eller Gore, och så står det El Presidente eller någonting sånt, men det var nog bara ke och frågetecken för hela slanten, så jag menar inte, det var nog först när jag kom tillbaka som man sen fick veta vem som hade vunnit, för att på den där, det avgjordes nog inte den där veckan som jag var i Las Palmas i alla fall. Men det var roligt ändå.
Men när Bushen vinner då, är han en vinnare fast han har färre röster än den som förlorar? Är det så det blir alltså?
Jo, det är ju så som valsystemet funkar, att det var ju så hade ju varit dels, det har ju varit så sent som 2016 var det ju likadant, ja. att då var ju skillnaden större, alltså att Hillary Clinton hade någon miljon röster fler än Trump, och här 2000 så skiljer det bara en halv miljon, men att det är ju nämligen så att de där delstaterna som inte har så många invånare, så de är ju överrepresenterade, alltså de har Wyoming och South Dakota och det där, så att de har ju jag menar de har något fler elektorsröster än vad de skulle ha om det skulle vara direkt proportionellt. Och det är ju i de där delstaterna så tenderar republikanerna att vara starkare, och där kan ju nämna, ta upp Trump då, att han gick ju an och sa då både före sitt, var det den första valet, att valsystemet är riggat så att det ska gynna demokraterna. Alltså, nu accepterar jag ju om den som hör på det här tycker att Trump är då världens bästa president och så vidare och borde ha vunnit och hela det där köret. Men grejen är det att han skulle nog ha, oberoende om han var en bra president eller inte, så han skulle ha ganska svårt att klara vissa av mina tentfrågor, för att allihopa som vet någonting om det där valsystemet, så vet att det är ju republikanerna som gynnas av det. Det är inte demokraterna, därför att de får helt enkelt fler, per automatik nästan, så får de fler elektorsröster än vad de skulle förtjäna om man skulle det här fördelade proportionellt. Och det ser man också, att det är helt enkelt så att det är ingen slump att det går och Hillary Clinton som förlorar mot en republikan, eller varsin republikan. Det är inte republikanerna det är inte en republikansk kandidat som förlorar valet, trots att man har haft fler röster.
Och det beror alltså på hur, för folket i de platser där republikaner finns, hur det ser ut med...
Jo, alltså vi tänker nog då att Wyoming med 600 000 invånare har det här tre elektorsröster, därför att alla har två senatorer, och sen har Wyoming en i representanthuset. Det var för övrigt förra mandatperioden så var det just den här Liz Cheney som vi talade om för en stund sen. Så det betyder att det är ju då en elektorsröst per 200 000 invånare. I Kalifornien, som var det bor 40 miljoner invånare, så blir proportionen helt annat, för där har de lite över 50 platser i representanthuset, men bara två senatorer. Så det betyder ju då att det är en bit över 50 elektorsröster på närmare 40 miljoner invånare. Så att då är vi plötsligt uppe i något typ 700 000 per elektorsröster grovt taget. Så att det är helt enkelt en liten delstat får något fler elektorsröster än vad det är nu. Så att det lönar sig att...
Och de är republikanska då?
I regel, därför att det är ju de här landsortsdelstaterna, och där är värdekonservatismen starkare, och det betyder att det är helt enkelt republikanerna som vinner på det hela.
Men tillbaka i tiden, för nu har vi ju vant oss med det här och vi har pratat om det här i våra samtal flera gånger. Så vi är ju lite vana vid att det blir så här nu med valet. Men var det så också tidigare, före Bush den yngre, att sådana här felaktiga, liksom sneda valresultat förekom också?
Det är inte vanligt, men att om vi går tillbaka i tiden, så den här Grover Cleveland då, som var vald på slutet av 1800-talet, så han fick ju flest röster tre val i rad, 1884, 88 och 92. Men 1888 så förlorar han mot Benjamin Harrison, trots att han har något färre röster, för att då, ja, han råkar ja, marginalerna mot sig på de ställen som avgjorde det hela. Då var det inte frågan om små delstater som avgjorde, utan då var det helt enkelt att New York hade så himla många elektorsröster och där var det väldigt tajt.
Mm. Men det var långt tillbaka alltså?
Jo, så att därför så visste ju inte folk om det. Att skulle man ha gått och frågat av gemene man, vare sig det skulle ha varit i Sverige eller Finland eller USA, så skulle de väl tänka, ja men den som får flest röster så vinner ju.
Mm.
För att det hade gått så långt tillbaka i tiden.
Ja, okej.
Okay. Och sen faktiskt då, om man tar det där 1888, så att då var det bara 12 år tidigare, 1876, så hade det också inträffat.
Mm, mm.
För att då var det Samuel Tilden som hade flest röster bland folket, men att någon sån president har vi ju inte haft, utan det var Rutherford Hayes som inte riktigt många har hört talas om säkert, så vidare. Man har hört på detta fantastiska program.
Ja,
men att då var det likadant. Men det var ju nämligen så att låter som jag skulle tala mer om mig själv än om presidenten här nu, men att jag doktorerade i det som du har fört på tal här, är ju att jag skrev en doktorsavhandling i historia om USAs presidenter, och det liksom motiverar ju att vi kan ha det här programmet, och förhoppningsvis med en viss trovärdighet, men jag är ju alltså egentligen statsvetare i grunden, och jag tycker det är spännande med hur sådana olika valmetoder funkar. Så att år 1997 så blev jag doktor i statskunskap, och då, det som jag då hade som forskningsobjekt, så valt så olika presidentvalsmetoder för att liksom utröna vilken valmetod som nu kan anses vara mest demokratisk eller vettig eller någonting sånt. Och en av de där metoderna som jag hade med i den där jämförelsen, som var ju den amerikanska, och den fick ju inte särskilt höga betyg, och jag påtalar ju just den där risken att det kan gå på det där viset, och sedan då några år senare så gick det ju på det där viset.
Intressant, okej. Okay. Så lite spåperson var du där.
Ja, eller det var ju motiverat att ta fram den, om man nu en gång sitter. Och det skulle vara konstigt om jag skulle lämna bort den där omständigheten, för att det är ju onekligen ganska unikt. Alltså, att, sen är det en annan sak att man kan gott och väl förlora ett val, sån här val i två omgångar, om man har, säg nu att man har 40% av rösterna i den första omgången och någon annan har 30%, och sedan så förlorar man i den andra omgången, därför att de här, så att säga, andra som de som har röstat på någon kandidat som har fallit ur, så tycker att den här som har fått 30% ändå är bättre, men att då är det ju ändå bevisligen så att i en så att säga andra omgång eller i en duell mellan de två starkaste, så kan den där vinnaren ändå påvisa stöd från en majoritet, och det är ju inte nödvändigtvis så i USA.
Nej, just det. Men Bush den yngre, som vi pratade lite från början när han blev vald, och det här valet då som du har beskrivit nu, det känns som det var lite misslyckat alltihopa, att han var inte så där helt skarp och så. Det var väl något rykte han fick, och kanske just efter 9/11 att han fick bättre ställning då, som du berättade, men sen dalade igen, och vi har berättat olika skäl för det, men det här med att han uttryckte sig ganska klumpigt, det var något tidigt där. Eller något i samband med kriget kanske det var.
Jo, alltså han framstår ju kanske då inte som den här smartaste personen. Och jag minns också från det här valet 2004, så man fick ju lätt intryck av att den här valkampanjen handlade om huruvida Bush var dum i huvudet eller inte.
Ja, det var mycket sånt fokus. Ja.
Respektive om John Kerry hade ljugit om sina meriter från Vietnamkriget.
Mm.
Så att det var en ganska påfallande ytlig valkampanj, om vi säger så. Att det var väldigt mycket sådana, men det är ju alltid mycket pajkastning, och okej, sånt det har ju då fallit i glömska efter att Trump kom in i bilden, för det har ju igen blivit mycket mer aggressivt, men att det där just med huruvida den kan är korkad eller inte, så var ju nog något som diskuterades en hel del där, och det finns ju en del exempel på då han nu säger märkliga saker. Det där en sån här grej som lätt kommer upp ifall man ska googla lustiga episoder med George W. Bush eller något liknande. Så att our enemies are innovative and resourceful and so are we. Okay, så långt det var bra. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people and neither do we. Så det betyder ju då att så det snabbt översatt att han följer upp anklagelser gentemot USAs motståndare genom att slå fast att man från USAs sida gör precis likadant, alltså mot det amerikanska folket. De håller aldrig upp med att tänka ut nya sätt att jävlas med vårt land och vårt folk. Och det gör inte vi heller. Så det är så här, nej snälla, det var inte så du skulle säga. Nu förstår man ju vad han menar. Men, okay.
Han vill mena någonting annat.
Ja precis. Att grejen är att jag är fel person att göra mig lustig och peka fingrar över och sånt. Därför att jag är själv ett bra exempel på det där att jag lämnar bort ett inte eller någonting sånt och så får jag korrigera mig. Mm. Men jag tror väl ändå att någon sån här, alltså en statsman så ska väl vara tränad att undvika sådana grejer och inte bara haspla ur sig en massa grodor. Det ser man ju också med den som liksom i nuläget är president, att denna Joe Biden under sin långa karriär så har ju verkligen, då menar jag inte bara då han har varit president utan också tidigare, att det har ju nog ett namn om sig att häva ur sig ståliga saker och liksom säga något, alltså komma med något syftningsfel som kan bli ganska tokiga och sånt. Men okej, det är ju inte han som är på tal nu, utan honom ska vi tala om en annan gång, men bara för att nu liksom dra en parallell till ja, nuläget.
Ja, nej, men det kan man tänka att det är viktigt i en sån där roll samtidigt att inte säga fel saker och så vidare, men att...
Ja, sen kan man göra som Trump också, att man säger så många konstiga saker så att det drunknar i varann, men det är ju...
Men han menar ju det då, och det här är liksom lite...
Ja, för sig. jag tror väl inte att George Bush menar bokstavligt, hoppas jag, det som jag just var inne på, men att det blir ju liksom lite löjeväckande helt enkelt.
Mm. Ja, men tittar man tillbaka så kanske det, om jag ska säga någonting av min upplevelse när jag hört dig berätta nu och vad man minns själv, så framstod han ju plötsligt som en mer handlingens man i och med det som hände. Det var ju en turbulent tid alltså. Det hände ju mycket stora världshändelser och händelser i USA den här tiden, och det var skakigt. Sen blev det väl ekonomisk nedgång. Det han ju upplevade för att det var hans sista tid. Hans sista höst som 2008 som kom ju den kraschen där också.
Jo, för att om man ser på Gallup-siffrorna från liksom sommaren 2008 så då var det ju nog jämnt skägg mellan Obama och McCain. Och McCain var väl kanske till och med före. Mm. Nu tar jag det bara ur minne, men jag menar, det var ju ingen självklarhet att Obama skulle bli vald 2008, men sedan då så kraschade ju ekonomin för att de hade haft någon sån här system i USA som skulle underlätta att folk skulle få köpa sin egen bostad, och det är väl inte något fel i det, men att det är bra ifall det finns någon säkerhet också. Sen då kraschade ju den där marknaden, och igen är det där, men hur mycket är det presidentens fel? Är det hans fel eller hans rådgivare? Men det är ju ändå hans ansvar i slutändan. Och då är det ju, det ledde ju då till att stora finansinstitut gick omkull. Och då är ju frågan om, men oberoende om det är Bush fel eller inte, så att det är ju inte hans partikamrat John McCains fel egentligen, men det är ju det att han associeras ju med det. Den som är från samma parti så lider ju förstås av om det blir dåliga tider. Mm. Och dessutom så Obama så bemötte det där på ett verbalt skickligare sätt. Fick frågor om att hur ska man reda upp det här nu då, och då Obama var bättre liksom sådär på att coacha att, ja, att vi har våra planer, vi måste nog göra si och vi måste göra så. Mm. Och McCain var gav ett intryck av att vara mer handfallen, att ja, nu inte förstår jag mig på pengar, men att vi har väl nog experter som kan reda upp det där. Att han var inte lika resolut att svara på de där frågorna.
Nej, just det. Nej, men där har vi kanske vad jag, mitt intryck av Bush, den yngre, blir att han är just en som hamnar i händelsernas centrum och kan inte liksom, även om han är handlingskraftigare när det blir riktigt allvarligt, så han har inte förmågan att ta tag i den då på rätt sätt alltså. Och det gör att hans poäng borde inte bli så höga. Men det tar emot för mig att säga att han är, för han var president under en så viktig tid på något vis. Det blir han sån här stenstod ändå, trots att han var lite slapphänt helt enkelt. Lite klumpig, eller hur ska man säga, inte så bra. Men det skulle ta emot för mig att lägga honom längre ner än 30. Jag skulle säga att han hamnar bland 20-25 kanske på min skala då. Och det är så här neutralt någonstans. Så det blir intressant att höra hur du resonerar om det här.
Var han... talade om 20-25, så det är ju precis så mitt i som det kan vara. Eftersom
det är väldigt medel alltså.
Som medel det kan vara. Du är väldigt vänlig och snäll i din bedömning, för att de flesta så tycker ju nog att han är, att han var väldigt dålig.
Okay.
Och att det blir som plattfall i slutändan. Mm. Att det är krig, invasionskrig eller anfallskrig på falska premisser. Och sedan ganska handfallen för den här ekonomiska utmaningarna och så vidare. Men om jag nu försöker konkretisera det så... Jag menar, inte lägger jag honom sist. För att de här stollarna som var... Just där tiden kring både före och efter Lincoln så var det ju en del speciella typer, och så även där under mellankrigstiden, det som blev valda på 20-talet. Men att jag har honom på 33:e plats.
Aha, okay.
Sen kan jag ju nämna då att jag har Ulysses Grant på 34:e. Då är ju frågan att vad är det som... speciellt att jag måste nämna Grant då. Nå, det där är helt enkelt... det där är två presidenter som har blivit valda två gånger. De har alltså suttit 8 år. Mm. Men att jag skulle nog säga att det är alltså de som är längst ner på listan av de som har blivit omvalda.
Ah, okej. Okay. Så de är faktiskt i botten av de som har fått sitta två gånger.
Och i normala fall så är det ju så att de som nu har blivit valda två gånger så får åtminstone ett hyfsat betyg. Därför att redan att de har blivit omvalda så tyder det ju på att folk nu tycker om dem tillräckligt mycket i alla fall. Men just att av de här som faktiskt har blivit omvalda så är det nu en smaksak då förstås, om man lägger Bush eller Grant före. Men att det där, så där har de nu landat.
Men det är ju intressant, alltså, så att det finns två ligor kan man säga. Det är den ligan där man blir vald två gånger, då har man redan en bättre utgångspunkt. Men i den ligan, där ligger de här två presidenterna lägst alltså.
Ja, precis. Men att som sagt var så att nu finns det ju de som är sämre också, men att
i den andra ligan, de som inte blir omvalda.
Ja, precis. Och jag menar en sån som tar någon sån där Kennedy eller Polk eller något sånt där, så ligger ju högt upp även om de inte har blivit valda mer än en gång. Så att,
nej, det är ju så sant. Att, de bryter ju helt traditionen.
Jo. Så att nu finns det ju de här som inte har suttit 8 år som ändå framstår som, vad ska jag säga, bra helt enkelt.
Ja, är man riktigt bra kan man bli även efter bara några år. men alltså, jag tänkte på det, om man då tittar på Ulysses och sen på Bush, och det kanske är det som tar emot för mig lite, varför jag är vänlig. Det är för att i en tid när man ändå är mer medveten, det är efter Nixon, det är efter Vietnamkrig, det är efter en massa, det är förnuftigt ledarskap. Det är efter hela östblocket har fallit ju också. Allt det här, liksom där världen, det har varit bra tid med Clinton. Att leda ett land har blivit lite förädlat. Så att man kan inte, medan under Ulysses, ja men vad hade han för erfarenhet? Ja, han var general eller överst eller general i ett krig.
Ja, general, liksom.
Och tidens ledarskap och slavfrågan finns kvar. Och det är liksom, det är så gammaldags ledarskap, vilket gör att Ulysses kanske måste hamna sämre till, därför Bush hade ändå någon förmåga, det fanns i tiden. Man har bättre ledare numera än man hade då på ett vis, tänker jag.
Jo, alltså jag är ju den första att liksom att jag betonar att jag är medveten om att det blir ju per definition lite äpplen och päron eftersom alla presidenter lever i olika perioder. Ja, så att det är ju det också som gjorde det till en väldigt stor utmaning att göra den här doktorsavhandlingen på det här temat naturligtvis. Men man kan ju säga som då Kennedy kommenterar om att åka till månen, vi gör inte för att det är enkelt utan för att det är svårt.
Ja, just det. Ja, precis. Ja.
Men... Varifrån fick jag det där nu ett uttryck?
Ja, det var klokt.
Det var rätt intressant. Alltså det är ju klart att vi som nu bor i Norden eller vi som inte bor i USA så hör inte så mycket om de här guvernörerna för att de är ju på delstatsnivå. Men att han var rätt synlig som guvernör, att han ibland nog nådde över nyhetströskeln, åtminstone för liksom mig eller oss som nu var intresserade för sånt här, för att dels så är det ju lättare att nå över nyhetströskeln om du är guvernör i en stor delstat, och Texas är ju stort på alla sätt, men att det hände faktiskt en hel del där. Sen behöver ju inte allting kännas direkt positivt, men att man satsar. Vad jag vet eller vad jag kommer ihåg så att både på liksom skolväsende, vindkraft, det kanske man inte skulle associera med republikanerna.
En oljefamilj dessutom.
Ja, precis. Men att hur mycket det nu satsades i belopp vet jag inte, men det kanske börjar ligga lite grann i tiden också att börja på med det där. Mm. Men sedan då så var det ju också det här som är mer kanske typiskt för republikanerna, att man satsa på skattesänkningar, men också alltså att man kort och gott genomförde flera avrättningar än någonsin i modern tid i den där delstaten. Att det var rätt mycket, och det var ju förstås det som gav genklang internationellt. Det att man sen började försöka satsa på skolväsendet, så väcker ju, får ju inte kanske så stora rubriker. Det är ju inget större clickbait att Texas ska satsa på bättre skolor.
Mm.
Jag vet inte hur mycket som satsades i slutändan, men det är klart att det syns ju verkligen mycket bättre även internationellt om man börjar avrätta folk i större utsträckning än förr.
Jo, men just det. Men det var det som gav honom viss kredibilitet inför att han skulle bli president, att han hade varit guvernör och var rätt känd.
Det är ju inte en ovanlig bakgrund att man har varit guvernör, för att då har man ju liksom haft det som någon slags prao, eftersom en guvernörspost är ju som en, ska vi nu kalla det, delstatspresident. Jag vet inte om det är korrekt att göra den parallellen, men säg nu delstatspresident inom citationstecken, att det är högsta politiska ämbete helt enkelt. Så det är ju väldigt vanligt att det finns en sån bakgrund. Det är ju betydligt ovanligare att folk har suttit i representanthuset och kommer direkt till Vita huset. Det sker ju oerhört sällan.
Men då har han ju en ledande roll redan i samhället, och trots att man kanske kan tycka att han inte borde ha varit president.
Nej, då får ju vem som helst tycka vad de vill, men de flesta så anser ju att han var dålig helt enkelt.
Och vi har redan pratat lite grann om Obama som nu kommer i nästa här. Och det blir intressant att ta nästa gång. Det är en president som hade stora förväntningar på sig när man väl insåg att vad han kunde göra. Och sen levde kanske inte upp till dem, eller hur?
Nej, men alltså bara en sån här grej som jag nu tycker det fåniga är ju att han får ju som Nobels fredspris efter att han har tillträtt. Sånt ska man väl vänta med tills någon har uträttat någonting, inte för att man utgår från att men det här var ju en festlig typ, han är ju bättre än George W. Bush, alltså det var ju som märklig argumentation att tilldela honom det där priset i det skede.
Verkligen. Men förväntningen var ju väldigt höga, och det får vi prata om nästa avsnitt, men med hela hans liksom kampanjen och vad var det där uttrycket?
Yes we can, eller vad man
menar? Yes we can, ja just det, exakt. Så det var stora saker, men det ska vi ta nästa gång i vår till 44:e presidenten, och vi närmar oss alltså slutet på den här kavalkaden av presidenter. Det är 3 stycken kvar. Vi tackar så mycket för det här avsnittet, och vi ser fram emot nästa om Barack Obama Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Tusen tack, tusen tack.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.